Vi håller ju på under hösten nu att predika kring temat lärjungaskap. Och vi har utgått ifrån Matteus 28 som också kallas för missionsbefallningen. Där Jesus talar om att, eller skickar ut lärjungarna att vara gående, döpande och lärande i pågående form. Alltså ha en livsstil som handlar om att vara gående, döpande och lärande. Och förra veckan så hade vi dop här i kyrkan. Och det var ju otrolig fest. Oliver Pettersson döptes då. Och predikan handlade också om dopet. Och idag ska jag gå in på en vers som handlar om, där Jesus pratar om lärande. Och det här är ju ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag också är lärare. För er som inte vet det så jobbar jag som spansklärare 20% bredvid mitt arbete här i kyrkan. Och jag har den stora förmånen att få ha kurs online. Jag behöver alltså inte vara i skolan. Utan jag får sitta hemma och ha kurs över nätet. Och det kan man ju fundera på. Lär eleverna sig något då? Men de verkar faktiskt göra det. De kommer tillbaka varje vecka med nya insikter. Och man märker att de utvecklas. Även om det kanske tar tid. Och nyckeln för att lära sig någonting, det är repetition. När jag frågar eleverna, vad lär ni er på? Hur lär ni er liksom bäst att få in språket? Repetera mycket, det är bra att du repeterar mycket. Så det gör vi. Varje vecka inleder jag mina lektioner med att eleverna får prata med varandra, ställa frågor till varandra på spanska. Och de har gjort det nu i, jag vet inte hur många veckor vi har hållit på, 7 veckor kanske. Varje gång, varje lektion, samma. Man kan tycka, ja men det är väl tråkigt. Men det är ett sätt att få in språket helt enkelt. Jag har även privat elever i spanska, så är du intresserad så kan du bara höra av dig. Så kan man få lära sig spanska. Och precis, jag kommer repetera även idag. Det här bibelsammanhanget som vi har predikat om under flera veckor nu. Det är från då Matteus 28. Ni kanske kan det utan till efter den här hösten. Matteus 28, 18-20 så står det. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och så säger han då, versen vi ska stanna vid idag. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Tugga på den lite. Vad han säger egentligen? Går man in på engelskan så står det teaching. Det är alltså något pågående. Som Johan har pratat om tidigare och som jag nämnde också nu. Det är någonting som pågår. Det finns ett grekiskt ord. I grundtexten säger didaskontes. Som kommer av ordet didasko. Som betyder att undervisa. Alltså att vara undervisande. Att leva ett undervisande liv. Men vad ska man då undervisa om? Och jag är inte lärare, kanske du tänker, ska jag undervisa? Man kan undervisa på olika sätt. Man kan leva undervisande. Och en kommentar som talar om det här, det säger att det oftast refererar till att man undervisar då från skriften, alltså från Guds eget ord. Och det var Jesus noga med, att det handlar om det han har befallt. Inte det vem som helst har sagt, utan det Jesus har befallt. Inga andra läror, utan just det som Jesus sa och gjorde. Jag säger det igen, allt som jag har befallt er, säger Jesus. Studsar man inte lite på de orden? Det beror kanske på vad man fokuserar på. Men han säger alltså till sina lärjungar att de ska lära kommande lärjungar att hålla allt han har befallt. Ett annat ord för att hålla, det är att hålla fast vid. Att hålla sig till. Engelskans observe handlar om att observera. Det stod också bevara, bevaka. Hålla sig till, hålla fast vid det som Jesus har befallt. Okej, om vi försöker sammanfatta det han säger då. Alltså, det handlar om att undervisa dem att hålla sig till allt, det vill säga varje del. Det är varje del som gäller. Det finns liksom inget man kan gå undan ifrån. Allt som han har befallt. Och befallning är ju egentligen inget. Ja, men här kommer ett tips. Gör så här kan du göra, men du kan också göra så här. Befallning är ju mer så här. Gör det här. Liksom. Icke förhandlingsbart. Men hur är detta möjligt? Hur ska jag för det första kunna hålla mig till allt han har befallt? Och hur ska jag kunna förmedla det vidare? Och vad innebär allt jag har befallt? Hur vet jag det? Känns det bra? Känns det jobbigt? Jag tror det blir bättre. Vi hittar mycket stoff i evangelierna. Där predikar Jesus om det nya livet, om Guds rike. Han skärper lagen i bergspredikan. Han ger ett nytt bud. Johannes 13 och 34 säger, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Ganska stor kärlek, va? Jesus har ju gett sitt liv för oss. Är vi beredda att ge våra liv för varandra? Kan vi älska varandra så mycket? Och så har vi bergspredikan där Jesus inleder med saligprisningar. Och det är inte omöjligt att Jesus här under bergspredikan står på samma berg som han gör när han skickar ut dem i just det här aktuella bibelordet, missionsbefallningen. Det är på samma berg. Jesus, han menar då när han i bergspredikan att den som är fattig i anden, den som sörjer, den som hungrar och törstar, den som är ödmjuk, den ska vara lycklig och välsignad och ärva jorden. Men hur är det möjligt? Skulle man inte vara liksom så här, göra allt? Ska man vara, visa sig svag nu helt plötsligt? Det låter lite motsägelsefullt. Och det är det också. För Guds rike är riket annorlunda. Det handlar inte om allt som ser lyckat ut. Är det mest lyckande? Utan det är en person som inser, jag är fattig ande, jag behöver mer av Gud. En person som inser sin svaghet, sina tillkortakommande. En person som är ödmjuk. Det är den mest lyckliga. För inser man sin svaghet, då gör man sig tillgänglig för hjälp. Inser man att man inte kan allt, då är man öppen för vägledning och att bli undervisad. Och ett sånt sinnelag, det vinner i längden. Lite längre fram i bergspredikan så säger han så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva. Jag har kommit för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Det vill säga Jesus, han håller lagen väldigt högt. Han har inte kommit för att liksom skrota den. Han har kommit för att uppfylla den. Och dessutom skärper han den. Lyssna på det här. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstol. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstol. Den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och då, den som säger dåre är skyldig och döms till brinnande gehenna. Det låter mörkt, va? Oops. Du ska inte mörda, det kan man ju tänka sig allmänt. Ja, men det kan man ju hålla med om liksom. Man ska inte mörda. Så här. Och där tänker jag har, där borde jag ju komma undan rätt bra ändå. Så där. Men så står det, om du blir arg på din broder, är du skyldig inför domstol. Och kallar du honom idiot, är du skyldig inför rådet. Oops! Jag vet inte, tänkte jag dåligt om någon person senast i morse? Fundera på den. Han skärper lagen. Känns det bra? Han säger samma om äktenskapsbrott. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Nej, så långt är jag med. Och så säger han, om du ens tittar på en annan kvinna eller man då, med begär har du redan begått äktenskapsbrott. Han fortsätter, ett ord ska vara ja eller nej. Inget däremellan. Visa kärlek till den som är ond mot dig. Gå 2 mil med den som tvingar dig att gå 1 mil. Älska dina fiender. Be för dem som förföljer dig. Gör inte goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Ge din gåva i det fördolda och be till din fader i det fördolda. Gör inte som hycklarna som står och ber så att alla kan se dem. Och döm inte, så blir ni inte dömda. Och så vidare och så vidare. Det tar liksom inte slut här. Det finns massa befallningar som känns nästintill omöjligt att följa. Jag vet inte hur du känner. Jag inser när jag läser att jag kommer till korta hela tiden. Men det kanske ni inte gör. Jag tänker, Jesus, hjälp! Men så återkommer jag till inledningen i Bergspredikan. Saliga de fattiga i anden. Saliga de ödmjuka. Det finns exempel i Bibeln där man kan se skillnaden på den person som tror sig kunna allt, vara rättfärdig i sig själv, mot den som insett sitt beroende av hjälp. Lyssna här. Lukas 7:36 och framåt står det så här. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet, då hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, ganska rakt fram sådär, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. 2 personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efter skänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Här ser vi en tydlig skillnad på Simon och på den här kvinnan som faktiskt inte står nämnd med namn. Det står bara att hon var en synderska. Simon hade uppenbarligen inte insett sitt behov av hjälp, sitt behov av vägledning, sitt behov av nåd, trots att han var en av de judiska ledarna. Han kunde lagen och tyckte sig nog kunna hålla den rent bokstavligt. Men hur var det i hans hjärta? Han var ju snabb att döma den här kvinnan till exempel. Kvinnan däremot, hon var förkrossad. Och hon visade genom sin handling en stor kärlek till Jesus. Därför att hon ödmjukt hade tagit emot förlåtelse. Hon hade insett sin egen svaghet och sitt behov av Jesus. Hon var förlorad utan honom. Hon insåg, jag kan inte hålla allt han har befallt. Jag behöver hans nåd och förlåtelse. Och hon var väldigt modig, den här kvinnan, för hon visste att går hon in i det här sällskapet så kommer hon antagligen bli dömd av de som sitter där. Men hennes kärlek och hennes tacksamhet till Jesus hade inget val, lämnade henne inget val. För hennes kärlek till Jesus var så stor. Det finns ett annat exempel också i Lukas 18. Då står det så här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Tullindrivarna i det här samhället, de stod inte högt i kurs kan man säga. Och farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in. Duktigt va? Duktig man. Tullindrivaren däremot, står det så här. Han stod långt borta. Han vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad, Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här ser vi ännu ett tydligt scenario på att den som tror sig hålla lagen på egen hand, och till skillnad från den som inser, jag behöver Jesu hjälp för att kunna hålla lagen. Och farisén är ju precis en sån där person som Jesus varnar för i bergspredikan. En person som gör allt rätt ytligt sett, men som inte har ett läraktigt, ödmjukt och förvandlat hjärta. Det står om tullindrivaren, han vågade inte ens lyfta blicken. Han slog sig för bröstet. Vilket också är en handling, ett uttryck för extrem sorg. Samma uttryck möter vi hos dem som står vid korset när Jesus dör på korset. Man uttrycker liksom förtvivlan. Han kanske uttryckt förtvivlan över sitt eget liv, att han kom till korta. Han står böjd, till skillnad från farisén som är stolt över sitt eget duktiga liv. Han står böjd under Gud. Ödmjuk inför sina egna tillkortakommande. Han är böjd inför Guds ord. Med en självinsikt att han inte klarar att hålla fast vid allt på egen hand. Och vad säger det här oss idag? Vi har fått det här uppdraget att hålla allt han har befallt. Och lära andra detsamma. Och visst, vi håller säkerligen en hel del bud. Och visst klarar vi det ibland. Men läser vi hur Jesus skärper lagens bud, så tror jag att många av oss faller på målsnöret. Hur kan han sätta upp så höga ideal som ingen människa klarar av? Och hur ska vi som hans folk kunna gå ut med ett sånt budskap och lära människor det? Det är bara att erkänna, vi klarar inte. Vi behöver komma dit, göra oss beroende av honom. Vi behöver öppna våra hjärtan för Jesus och inse att han är det enda vi har. Han är det enda. Lever vi nära honom så kommer han ge oss kraft och hjälpa oss. För utan honom klarar vi inte det. Så vad ska vi göra för att lära dem att hålla allt han har befallt? Jag vet inte om du har läst berättelsen om Marta och Maria. Där Maria sätter sig vid Jesu fötter när han kommer hem till dem. För att hon vill höra vad han har att säga. Hon vill umgås med honom. Bli mer lik honom. Man blir ju som man umgås, heter det ju. Vi behöver bli mer som Marior. Som sitter vid Jesu fötter. Böjer oss inför Gud och säger: Jesus, jag klarar inte det här. Men ge mig din kraft att klara det. Vi behöver själva leva med insikten att vi inte klarar det utan Jesus. Vi behöver leva böjd, ödmjukt inför honom och inför hans ord. Och sen gå ut i hans kraft. Och inte i vår egen. Amen. Kan vi inte ta en stund nu när vi söker Gud helt enkelt. Sträcker oss mot honom och Gud inser, Gud, vi klarar inte det här själva. Vi behöver dig. För att vi ska kunna hålla allt du har befallt så behöver vi dig. Jag ber en bön så kan låtsasteamet komma upp om en stund. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du finns. Tack för din stora kärlek till oss. Tack också för ditt ord som är aktuellt idag. 18 oktober 2020. Du kallar oss att gå ut och lära människor allt du har befallt. Hjälp oss att komma inför dig, söka dig. Att det är i dig vi har kraften. Det är i dig vi har styrkan att kunna hålla allt du har befallt. Herre, jag ber att den här stunden ska vara en stund där vi bara sträcker oss mot dig. Sträcker oss mot vårt behov, i behov av dig. Att vi inte klarar allting själva. Du ser att vi kanske ibland kan bli så här, men det här gick ju bra. Men vi behöver din nåd, alla av oss. Och jag ber för den som sitter bakom skärmen idag också, att du ska möta den personen på ett särskilt sätt. Därför att vi får böja oss inför dig, böja oss inför ditt ord och ta emot den kraft du vill ge oss idag. Och du ser vad vi var och en här, vad vi faller, vad vi ser vårat egna tillkortakommande. Därför att vi får komma inför dig med dig idag och be att du kommer med din nåd, din förlåtelse och din kraft att gå ut i frimodighet. Tack Jesus. Jag ber för fortsättningen av gudstjänsten att du ska få göra det du vill göra i var och ens av våra liv, Herre. Amen.